Ja, men vi blev ju försenade den här veckan. Jag åkte på covid. Och jag trodde att det har jag haft så många gånger. Och det var väl inget jobbigt. Men det var jättejobbigt den här gången.
Det var det. För ja. Jag hade tänkt, jag liksom, och det är ju optimisten i mig kanske. Att det liksom tunnats ut. Att det är bara en lätt släng av någonting. Men det är alltså inte.
Nej, alltså jag var ju inte döende. Det var ju inte så.
Men du blev ordentligt sjuk.
Ja, men som en redig, tuff influensa. Liksom feber i flera dagar och rinnande ögon och näsa och hosta och bara liksom sover. Ja, det är en bra bantningskur, men annars är det ingenting. Så jag vill ju inte smitta,
nej,
förstås.
Gud, nej, det så. Vill inte jag.
Men nu är jag på benen.
Mm. Hur känns det? Men man brukar känna sig så här. Ofta tycker jag när man har varit sjuk på det där sättet så kan man gå hemma och tycka så här, nej men nu är jag bra. Och sen går man ut.
Ja, jag håller med. Jag bor ju på ett ställe där det är liksom byggt på en klipphöjd, Kvarnholmen. När man ska gå och handla så är det liksom uppförsbacke hela vägen. Och jag kände ju efter halva den att okej, man är lite trött.
Ja, man är lite ämlig i alla fall. Ja. Jaha. Ja, nej, men själv sitter jag faktiskt mest hemma nu, eller jag sitter i stort sett bara hemma och har en sån här slutredigering av en ny bok och jag jobbar hela tiden i stort sett. Jag brukar sluta någonstans framåt kvällen när jag håller på att trilla av stolen av trötthet och då går jag och tittar på något på tv en stund.
Okej, okay, först måste jag fråga, bara, är det så här förlösande skönt ändå veta att nu är man i slutet på en lång process?
Ja, det kan ju i bästa fall så blir det lite pyssligt det här fram på liksom när det börjar bli lite kväll och lite mörkt och jag sitter och lyssnar alltid på musik innan och så är det liksom lite så här. Och ibland tycker jag så här, ja, du är ju inte så dum ändå. Alltså det kan finnas andra stunder också. Ja. Men det jag skulle säga är att jag sitter då ofta och äter just det där som man inte ska göra framför datorn. Och då har jag upptäckt att man kan köpa sina små dumplings i frysen. Och häromdagen så såg jag ett recept på nätet. Hur man kunde liksom hotta upp de här dumplingarna med en jättebra sås. Och då skulle man ha tahini och soja och risvinäger och sesamolja. Och rostade sesamfrön och vitlök. Och någonting som heter chili crisp olja.
Oj, det lät mycket.
Ja, det var mycket grejer. Jag hade faktiskt allt hemma utom den här chili crisp oljan som jag liksom inte för mitt liv kunde fatta vad det var. Jag gick till affären och det var någonting, ibland kan jag få sån här känsla av att man ser sig själv utifrån. Jag ser mig själv utifrån som en sorts medelklassmänniska som går där och allt hemskt i världen och där går jag, vad finns chili krispoljan? Och jag letade bland oljorna, jag hittade så här chiliolja, men inte den här förbannade crisp-detaljen. Och då tänkte jag så här, eller kände jag, ja, jag kan inte med och gå och fråga efter det här. Jag kommer inte orka höra mig själv säga, hallå unge man, eller tjej. Var kan jag hitta chili crisp oljan? För det låter så vid på något sätt. Det låter så liksom så här, nej, fy. Det är någonting som känns så fånigt. Jag står där, det fanns ju vanlig chili olja, men jag bara, åh, vad är crispet? Det kan jag inte med bara.
Jag blir så nyfiken.
Så jag gick hem igen.
Okay.
Och jag kände mig lite sådär som jag kan känna, har kunnat känna när jag varit så här typ på Gotland. Och jag såhär, man ska göra, andiver. Har ni andiver? Alltså, liksom, förstår du? När man känner sig bara, jag är så... Den där självbespeglingen av att man är någon. Och, så att jag gick hem. Och så googlade jag på det här och det var ju, fanns ju liksom, det var ju någonting som var väldigt vanligt, insåg jag. Det är det där som, det brukar vara en liten bytta på olika så här asiatiska restauranger med någon liten röd moja i. Och så stod det liksom att så kan man minsann göra hemma, då tar man chili flakes och så olja och så skulle man, tror jag, koka det där. Sen skulle man sila bort crispet och då tyckte jag att det är väl ingenting. Men hur som helst, med den här långa inledningen så skulle jag vilja prata om två saker.
Men blev det gott?
Nej, men jag har ju inte kunnat göra det.
Nej, det
än.
Blev
du får
ingen
rapport nästa vecka.
Okej, spännande.
Jag, Ja, för nu vet jag ungefär vad jag ska leta. Ja. Nej, men det är någonting med det där. Och då tänker jag på, just ibland när man är på semesterorter. Jag vet inte om du har varit med om det, man åker till en sån här riktig turistig semesterort. Och så ser man, av någon underlig anledning så är alla affärer säljer exakt samma saker. Det tycker jag alltid är lite så här konstigt. Varför? Sitter bredvid varandra i en liksom lång räcka. Exakt samma saker. Mm. Och det som jag ofta tänker på, det är liksom att alla de här sakerna, det gör ju på något sätt att man känner att man själv som då turisten man är blir återspeglad i de här grejerna. Mm. Det här är som jag är sedd där jag går. Okay. Det här är grejerna som jag ska ha.
Vad spännande.
En fånig hatt. Mm. En liten bastmatta. Ja. En liten så här olika grejer. Och jag tror att det är det som gör när man är så här, det är så turistigt. Då tror jag liksom ibland att man kanske inte står ut riktigt med att känna den där, ha den där spegeln framför sig.
Man vill känna sig mer unik än vad man uppenbarligen uppfattar som.
Ja, man vill känna sig mer unik och mindre töntig skulle jag vilja säga. Mm. Att det är någonting i den här liksom återspeglingen av vad man förväntas vilja ha. Att man ska förväntas vilja kunna läsa menyn på svenska. Att man ska kunna förväntas gilla svensk kaffe även om man är utomlands. Alltså sådana saker. Mm. Att det, är liksom, det har mycket med självbilden att göra, för solen är väl densamma och stranden är väl densamma. Men det är någonting som kliar i människor när man liksom ser sig själv speglad. Och jag tror att det är någonting på samma sätt som jag kan känna när jag liksom på något sätt inte står ut med mig själv. Att jag med en fond av allt hemskt som händer i världen, med en fond av allt som är liksom, vad är meningen med livet, vad ska man egentligen syssla med och vad gör man av allt och så vidare. Så stod jag liksom inte riktigt ut med att vara den där människan som går omkring och liksom engagerar sig i chili krispbollar. Fast det är jag ju förstås. Jag menar, jag är ju där. Och det som jag tänkte att vi skulle prata om, det var lite det här, dels, alltså vad är det med den här medelklassen? Varför står ingen ut med den? Varför står jag inte ut med att vara någon sorts medelklassmänniska återspeglad? Och varför är de så hatade överallt? Även av sig själva? Att det finns det, kan du känna ibland någon sån här medelklasskam, fast du är så sund, Mona, du känner sällan sådana saker. Jag är liksom nojaren i den här församlingen.
Men jag har alltid haft svårt att identifiera vad man egentligen menar när man säger medelklass. Mm. För jag är liksom uppvuxen i en partistruktur där i stort sett alla på något vis levde som medelklass. Ja. Men det var ändå arbetarklassen som var idealet.
Men det var inte det problematiskt?
Jo, på något. Absolut. Jo. Ja. Men sen har jag tänkt också, hur var det när man växte upp då? För många skulle nog beskriva det som medelklass. Men om man ändå tittar på det så här, vi kom till Nacka, 4 barn och en hund, mamma hemmafru, pappa jobbade, vi bodde i en lägenhet, pappa sparade ihop till en sån här superbillig livsfarlig båt som vi åkte med en sommar innan pappa körde in den i en brygga och den gick sönder. Och det var hela tiden där, okej, vi hade ju aldrig så här gott om pengarliv, men nej, vi saknade inte heller, nej, pengar. Jag vet efteråt, man säger, ja men du är uppvuxen i medelklassen. Ja men okej, vad menade man med det? Mm. Var det tryggheten?
Men när någon säger så till dig, ja, du är uppväxt i medelklassen, känner du då att du vill försvara dig på något sätt? Nej, får du en impuls att säga, nej, vi hade faktiskt inte ditt och datt, eller?
Ja, men också en nyfikenhet på att vad är det? Vad är det att vara medelklass? Och varför känns det som så blaha, medel, mitt emellan, inget sticker ut, att vara som alla andra men ändå inte vilja vara det. Den känslan kan jag känna igen från det du berättade om. Ja. Att man ville hellre ha den där chiliflakesen. Men det blev ändå liksom spaghetti och, nej, inte ens spaghetti. Vi fick potatismos med köttfärssås, för mamma och pappa tyckte inte att pasta var något att ha. Det skulle vara potatis. Så det känns som en så annan värld.
Ja.
Men i politiken har ju alltid på något vis medelklassen varit det som alla är. Alla vill att de ska rösta på oss, men ingen vill vara det.
Jag som då läser kultursidor och sånt emellanåt, då är det ofta så här, den där medelklass, alltså medelklass, det är någonting som är så, det står för saker, det står ofta för att det är ängsligt, att det är liksom privilegierat, fast ändå liksom i någon typ, man förutsätter att den där privilegiet är lite, det är något lite fånigt med det. Mm. Att liksom man, det som, jag vet inte vad det är, jag tycker att det är intressant.
Men om man sätter på sig så här marxisthatten,
ja,
så här.
Då är man svin.
Ja. Nej, men jag tänker att man, om man tänker att först finns det fattigdom, mm, och folk har inte tillgång till toa i sina bostäder, man fick inte gå i skolan, det var liksom, det var fattigt och eländigt, och så kom politiken in för att lyfta bort människor från arbetarklasslivet, det tunga, sviniga, obetalda jobbet, mm, till medelklassen. Så jag är på något vis uppvuxen med att medelklassen var på något vis ett politiskt mål, mm, liksom, som inte min då, i alla fall mormor och farmors liv. De var långt ifrån det. Och det har jag pratat om förut, att farmor alltid sa att politiken, så länge den fixade så jag fick upp rinnande vatten till lägenheten, mm, och slapp att gå på toa nere på gården. Så när hon tänkte medelklass, så var ju det där lyftet, mm, från någonting. Mm. Och varför ser man det inte så?
Nej, men jag tror också att den här skammen som jag känner när jag går och frågar efter såna här speciella grejer, det är ju liksom en sorts självhat, att jag skulle se mig återspeglad i någon typ av privilegierad bild. Men jag tror också att jag upplever det så starkt, det är för att jag också kan känna faktiskt en enorm irritation på att så många har det så in i helskotta bra. Alltså den här skammen av att säga att har ni chili flakes, det är för att man känner att man själv tillhör en grupp som egentligen är väldigt privilegierad, vilket jag inte riktigt är. Jag vet inte, det kanske är någonting att jag tänker att jag vill markera att jag inte tillhör den gruppen egentligen.
Måste du fundera vad som är lite skillnad kanske mellan dig och mig när man tittar på, ja, orättvisor eller upplever att det här är för jävligt. Mm. Det är att min hela hjärna går då igång på, okej, vad ska vi göra åt det? Är, ja, det barnbidragen? Är det skatten? Är det, ja, biståndet? Är det arbetslösheten? Jag tänker i politiska termer på ett annat sätt, kanske.
Ja, precis. Men samtidigt så kan jag tänka ibland att så som då varandes en kulturarbetare utan, alltså liksom att ständigt klara sig som kulturarbetare är inte lätt.
Nej.
Det finns aldrig pengar, man får alltid väldigt lite för allt man gör. Och då kan jag känna ibland en sån här, jämfört med att vara politiker så kan, mm, jag tycka så här, gud vad tryggt att vara politiker. Mm. Och alltid fallskärm och alltid liksom, alltså, förstår du hur jag menar?
Ja,
eller det är ju inte så svårt att förstå.
Nej, men jag förstår, ja, verkligen.
Ja.
Jag har ju, så länge jag var politiker aktiv, alltid haft väldigt bra ekonomiska, mm, förutsättningar. Mm. Verkligen. Mm. Men det har ju också andra sidor som har att göra med att vara rädd, att få hot, att känna sig otillräcklig, att se saker som man tycker är för jävliga men ändå inte riktigt komma fram till, mm, att kunna ändra det på allvar, att ta på sig skulden hela tiden för att det inte går så bra eller inte funkar som man trodde. Så ekonomisk trygghet, ja, mm, men själen har ju varit i stort uppror, mm, hela tiden.
Mm.
Och ibland tycker jag när man pratar om hur man har det så är det ofta ekonomin som kommer upp. Och det ska den göra. För har man inte pengar så tappar man ju kanske hela tryggheten överhuvudtaget. Men det är ju någonting mera när vi pratar om medelklassen, tänker,
ja,
jag.
Ja, precis. För att jag tänker ofta så här att det dyker ju upp, just politikers löner dyker ju ofta upp i sån här lite vulgäraktiga diskussioner. Mm. Liksom. Så, ja, så sitter de där på sina, liksom, med sina löner och bla bla bla. Men då har jag ofta tänkt på så här, varför är det just politikers löner som är så i fokus? Varför är det inte... Alltså, det finns ju människor som tjänar pengar.
SVT:s chef, Sveriges Radios chef, de stora stjärnorna inom de stora programmen på olika kanaler. Många journalister som granskar oss som politiker. Där är det plötsligt tabu att prata om pengar. För de är ofta större än vad vi politiker har.
Just det.
Så det är någonting annat med politiken som också blir så... irriterande. Och sen är det fortfarande lite förbjudet att prata om lön när det handlar om andra yrkesgrupper. Mm. När jag växte upp så var det verkligen det att man skulle aldrig berätta vad man röstade på, alltså mamma och pappas generation, och aldrig hur mycket man tjänade.
Nej.
Det var liksom tabu.
Mm.
Men idag känns det som det är vissa grupper som har väldigt mycket makt. Där har man fortfarande gjort ett tabu.
Ja, exakt. Och ärvda pengar.
Ja, men jag menar, politiken är alltid, det är sådana offentliga, det går alltid att få fram exakt.
Mm, mm.
Men vad tjänar alla andra?
Ja, men, men jag tänker också det här med som jag håller på och ser på mig själv. Då tänker jag, vet inte, det här kan ju i och för sig vara en väldigt nutida sjuka. Att så mycket självbespegling ligger i vår tid.
Ja, men det där är intressant.
Ja, har man någonsin liksom... varit med på bilder så mycket. Jag kommer ihåg när man fortfarande hade de där bilderna som man tog med en kamera, så väntade man på att få dem framkallade, och så satt man och tittade, och filmen kunde vara 24 bilder eller 36 bilder, och så satt man och bläddrade. Och jag tyckte att det var liksom, det fanns en sorts tabu och be och få bli plåtad för mycket själv, utan man var glad om man fanns med på någon bild bara för att titta hur såg man ut? Man var ofta en del av någonting, eller också så var det någon annan som tog filmen. Men ens egna filmer bestod ju i stort sett bara av andra personer.
Exakt, andra.
Andra. Ja. Det var det som var det här att liksom ta bilder på sig själv. Det var ingenting alls man gjorde.
Kommer ihåg somrarna? Vi hade en Super 8-kamera i familjen. Så det var liksom en film per semester. Och den är ju, 3 minuter. Så det är liksom 10 sekunder, så här, okej, nu räcker det, nu måste vi spara. Och man var jätteirriterad på mamma och pappa. Men vi slutar filma mig! Och idag är det ju väldigt annorlunda.
Ja, jag tror att man, när man tänker tillbaka på...
Men har det att göra med din skam?
Det har att göra med det på något sätt, tror jag. För att varför går jag och funderar så mycket på hur jag framstår i vissa situationer? Hur är bilden av mig här?
Mm.
Vem bryr sig?
Men vem tror du bryr dig?
Jag.
Mm. Bara du?
Nej, egentligen tror jag det.
Jag vet inte vad det har att göra med det här egentligen, men också har den det. Jag har gått och tänkt så mycket på de här 100-tals småtjejerna som sov utanför den här stora sminkaffären mitt på Sergels torg. Hallå alla föräldrar som inte vet hur det ser ut där på nätterna.
Men vad säger era föräldrar om att ni är här?
Ja, de tyckte vi var lite galna, men de supportade oss och skjutsade hit oss och liksom köpte frukost och sånt.
Och vad är det egentligen ni vill uppnå med att vara här?
Få en goodiebag.
Och bra priser.
Ja, för det är liksom 3500 kronor som är värt, så att det är värt att stå här.
Jag kom hit för att jag hade en massa personer som jag känner som var här på Snapchat-kartan. Och så, så gick vi hit och skulle kolla vad som hände, för det var så jävla mycket folk här. Om vi får en sån och så typ säljer vi vidare så vi får pengar istället.
Det här var en stor sminkaffär som öppnade upp i Stockholm, som har gjort det i Köpenhamn och Oslo med, som heter Lycko.
Mm.
Och de gick då ut på nätet med att kom hit, de 500 första får en goodiebag som är värd flera tusen kronor, och vi kommer ha influencers. Precis. Här. Och då var det ju sån enorm kö förstås.
För hela kalabalik.
Ja, och jag blev så irriterad på de här ägarna av det här Lycko, för de bombarderar ju TikTok hela tiden. Ja, ja. Och jag vet ju själv hur barnbarnen följer allt och sminktips och allting. Och där låg de ute mitt i natten ett helt dygn och blev de bet varann och de slog varann. Och så fick ju bara, inte ens de 500 första, den där goodiebaggen.
Nej, precis. Och tydligen var det att de som hade legat där och väntat utanför blev ju liksom, man föste undan, det blev ju som kalabalik. Så inte ens säkert att de fick det.
Nej, verkligen.
Och det var ju också det här, jag tänker hur kan man dela ut goodiebags som är så pass dyra? Varför inte då säga alla som kommer hit får en... Alltså en mindre grej, det hade räckt många.
Men
det är, jag håller med dig, jag reagerade också jättestarkt.
Men jag
på
tror
det där.
Ägarna, förbi... de visste ju att det här skulle bli kaos och omskrivet.
Precis.
Annars kunde de ha haft lotteri på nätet och så vi lottar ut 500 svindyra goodiebags om ni anmäler er på nätet.
Ja.
Men då tänkte jag så här, jag kommer ihåg plötsligt när jag var så här 14-15. Och det som då hette gul och blå, som sen hette gul och bla när det blev nätet. När de nya V-jeansen kom. Och det var ju inte så att vi var uppe hela nätterna, men man stod ju där i många timmar och trängdes. Och jag kommer inte på riktigt, hur visste man när det kom nya jeans? Det spreds ju som en löpeld i Stockholm i alla fall. Så det där att få vara först med något. Att få känna att man är inne, för man har det där.
Ja, men jag tänker också känslan. Hur nätet piskar upp det här begäret hos alla de här unga tjejerna. Och sen utan att ha kanske så där jättemycket pengar också. Att liksom veta att man får denna guldpåse om man är liksom tillräckligt nitisk och verkligen sitter där. Det är ju också någonting som är...
Men det var med det här med självbilden som jag kände att det blev...
Precis.
Men jag tänkte bara
på när du säger till mig så här, vem stör den här självbilden mig själv, säger jag. Men det är inte riktigt bara det. För att jag tänker också att alla de här unga människorna som ofta jobbar på ICA, att jag känner så här, jag vill inte vara en av dessa äldre personer som går omkring och frågar efter såna här saker. Det är någonting i hela den bilden, om man liksom backar lite.
Och så är det ICA, det finns många fler butiker också. Det där finns många ungdomar jobbar.
Absolut. Då tänker jag så här, att de vet hur världen ser ut, de vet hur det är med miljön och krig. Nu drar jag verkligen stora växlar här. Men att då tänker jag så här, jag vill inte liksom i den bilden av världen ingå som någon som håller på och går runt och frågar efter sådana här töntiga saker.
Och ändå kanske ICA-tjejerna, de stod och hängde utanför lyckoaffären hela natten för att köpa smink.
De är också, precis.
Det är också en tillhörighetskänsla, det är det jag far efter.
Ja, det är en tillhörighetskänsla, men det är väl också någonting, alltså, möjligen ser det här extra mycket just nu för att det är som det ser ut som det gör i världen, som gör att jag liksom hela tiden tycker att jag har den här självbilden, att den här självbilden är mer problematisk för mig. Mm. Här går jag och gör det och det. När, här går jag och gör det och det. Och samtidigt är ju, vad ska jag göra?
Vad ska du göra åt Palestina?
Ja.
När du går och letar efter chili flakes på ICA. Är det så du känner? Att allt känns meningslöst eller hopplöst?
Jag tycker att allting känns egentligen ganska så här fånigt, bortskämt. Samtidigt kan jag ibland känna att det finns ju ingenting som är fånigare än en medelklass som går omkring och åmar sig för att de har de privilegier de har, för de skulle verkligen inte vilja vara utan dem. Och ibland tänker jag också den där tanken att det är alltid fel människor som skäms på något sätt.
Ja, det där är intressant tycker jag.
Ja, men jag tror
alltså
att det
den
finns...
som har samvete nog att känna att det är, hela världen är egentligen fucked up.
Ja.
Tänker verkligen rätt.
Ja, just det. Och som skäms för det.
Ja. Mm.
Samtidigt så är det ju så. Vad kan man göra? Men, och jag tänker också på att det finns ju väldigt många människor som inte skäms ett dugg, som verkligen borde skämmas. Mm. Som sprider liksom gift. Mm. Som gör världen sämre för andra människor. Mm. Men skäms de? Nej.
Alltså, den grupp som jag verkligen har kommit att hata, om jag får, av ungefär de här skälen, det är många av de här som kallar sig influencers.
Ja.
Som låtsas vara de här goda, fina, vackra. Och nu har jag läst om det här problemet och jag tycker att... Och så samtidigt så promotar de hela världens goodiebags,
ja,
som väldigt få kan komma åt. Ja. Men tjänar själva så grymt mycket pengar. Ja. Och jag vet inte varför jag bara känner en sån, jag vet inte, äckel. Hatar,
ja,
hela det där.
Nej, men jag börjar...
Och varför gör jag det?
Nej, men jag börjar, jag håller med dig. Så liksom på något sätt tror jag att det hänger ihop. För att om det är så i världen att den känns... Att det känns som att det är så pass mycket som är så pass svårt idag. Att man hamnar i det här som jag brukar tänka på som freeze-läge. Att om man tänker sig att det finns tre mekanismer när man känner sig hot. Att man flyr, fäktar eller bara fryser. Mm. Att man liksom vet att jag kan inte göra ett skit åt det här. Jag bara låtsas som ingenting. Alltså, och då tänker jag på alla unga människor. Vad mycket så man måste känna. Vilken stark upplevelse det måste vara. Att du kan inte göra ett dugg åt denna värld. Utan du kan liksom bara gå och hoppas på att få en goodiebag.
Men hänger de där ihop? Ja, det har inte jag riktigt tänkt på riktigt. Men som du säger att... Man vet att världen är hopplös med klimatet och krig och allt är bara hotell.
Ja,
men man kan göra någonting åt sin hudton, man kan göra någonting åt att man får kontroll på håret, man kan göra någonting åt och känna att här styr jag över någonting, här påverkar jag.
Ja.
Och det är därför de här influencers, stör mig så mycket, den här... dubbelmoralen som jag tycker bara lyser. Jag såg några av dem som jag vet tjänar så otroligt mycket pengar. De var så här, var så upprörda över det här med goodiebags och de var så upprörda över att det var så många som stod där ute och tog inte föräldrarna minst något ansvar för det. Och samtidigt är ju de en del av det som driver på det.
Ja, för det finns ju någonting i det som man så lätt förstår också.
Ja,
så man har ju varit flicka, det är så lätt att förstå. Och att det också finns delar av det som är trevligt. Jag gick ju också liksom och kollade smink med mina kompisar.
Det är det här att det alltid kommer utifrån. När vi var unga så sminkar man sig för andra. Mm. Så killar man var förtjust i. Nu sminkar de sig ju för alla.
Men att det är grejen i sig, för att man tänker som om det gällde saker så var det ju tidigare så att man köpte någonting för att det skulle användas till något. Man köpte någonting, om någon skulle ut och fiska så fick man köpa ett fiskespö. Skulle man liksom, började bli vinter fick man köpa en vinterkappa om man inte hade någon innan. Men sen kom ju det här andra som är liksom shopping. Och det är ju en företeelse, det är ju en hobby. Det är ju inte nu går vi ut för att vi behöver det och det. Utan nu går vi ut och ser om vi hittar något som kan verka lustfyllt eller kul. Och lite på samma sätt tänker jag att det är kanske med den här typen av utseende vurm. Att det är inte så här, nu ska jag sminka mig lite för jag ska gå på fest. Eller nu ska jag liksom, för jag vill träffa någon. Eller för att jag vill se fin ut när jag dejter. Utan det har blivit en liksom grej att hålla på med. Det är själva pyssleriet som är grejen. Att det är det här att hålla på med ögonbrynen, att hålla på med liksom lära sig olika krämsorter och det kommer nytt hela tiden och hur man ska få liksom frans. Alltså det är en enorm kostsam hobby att ägna sig åt.
Det är någonting också med, som du var inne på, att göra något ihop med andra.
Mm.
Jag tänker verkligen också på barnbarnen. Att det är liksom det är små lådor med olika små sminkgrejer. Och innan det ska sminkas så rings det upp på FaceTime eller på någon annan sån. Och så sitter de ju där via telefonen, 5-6 tjejer. Och medan de liksom lägger på lite salver och pysslar så pratar de om skolan och vilken kille och läste du det och det. Jag tänker, när jag var i den åldern, då köpte man ett paket Röda Prins och så kröp man upp i soffan hemma hos någon eller i sängen. Och så satt man där och rökte och pratade. Men det var ju precis samma behov det där av att göra något ihop.
Ja.
Så jag vill inte vara upprörd över det. Det jag tycker är otäckt är ju det du själv är inne på, när det blir den här ständiga betraktelsen. Man tittar på sig själv genom andras ögon hela tiden. Och då duger man ju aldrig riktigt.
Nej.
Och har det något att göra också med att föräldragenerationen går runt och känner sig som misslyckad medelklass som inte riktigt är nöjda med sig själva och klagar lite för mycket och pratar om gymmet och så blir man sur över döttrarna som tycker de är för tjocka när man själv går runt och pratar om vikt och gym. Är det bara en massa missnöjda, både vuxna och barn, får syn på
varandra?
Jag
tror att det ligger mycket i det. Och jag menar, det kan ju också vara barn som är uppväxta med att nu är det semester, nu tar vi en bild av oss när vi sitter här och är jätteglada. Det har man i och för sig gjort även när man hade 3 minuters smalfilm. Men att det blir liksom att man har en förälder som kanske lägger ut och håller på.
Ja, men
avbilda
också,
sig. Men jag tror mycket det här missnöjet.
Och det är då jag blir arg på mig själv. Jag menar, det finns ju de som verkligen är ekonomiskt så illa ute. Som verkligen på riktigt inte har råd med att köpa mat som man känner sig stolt över. Som inte har råd att åka iväg. Och sen sitter samtidigt de av oss som har fortfarande råd att åka iväg och klagar över hur jobbigt livet är. Det där kan ju leda någon vart som inte alls är rolig att tänka sig.
Men det där är ju, om man ska liksom vara lite bombastisk, varför inte? Men att det är ju, hela konsumtionssamhället drivs ju bara av en enda stor fet känsla. Och det är missnöje. Alltså missnöjet är grunden för hela vår tillvaro.
Nu är det dessutom grunden för hela den politiska tillvaron. Att du hela tiden ska vara missnöjd och skylla på om
missnöje,
det är invandrare,
det är liksom
eller någonting
ingenting
annat.
Ingenting händer utan missnöje. Det är liksom, på något sätt är det som att det finns ingen liksom, det finns ingen mera så här positiv drivkraft längre, utan allt styrs av missnöje. Och det tror jag är den kapitalistiska motorn.
Ja, missnöje och rädsla, om man lägger till det ordet, då tycker jag tyvärr man fångar in väldigt, väldigt mycket. Ja. Men också att det är så lite förbjudet att uttrycka det där missnöjet eller rädslan.
Ja,
utan det
för
ligger
det ingår
och pyr,
i, ja, precis. För det ingår ju också i självbilden att man ska se väldigt glad och nöjd ut. Ändå.
Ja.
Som om man verkligen gillar sin tillvaro. Och den ska man försvara med näbbar och klor. Det är jättetöntigt att ifrågasätta den.
Vet du, i allt där så kan jag börja känna att jag börjar komma till ett stadie i livet där jag bara känner, jag skiter i rynkorna. Jag skiter i hur håret ser ut. Kanske första gången någonsin i livet att man börjar liksom betrakta saker på annat sätt än bara genom hur man själv ser ut och mår.
Men då tänker jag så här, är det åldrandets privilegium?
Ja, det tror jag. Nej, det tror jag verkligen att det är.
Ja, precis. För jag kan uppleva samma sak, att det är väldigt skönt det här att bara kunna.
Ja, först var det jättejobbigt när ingen vände sig om och visslade efter en. Och sen är det plötsligt skönt.
Men sen inträder man i friheten.
Ja, men det är ju lite så, tycker jag.
Ja, men ibland känner jag också, är det någonting som jag emellanåt tänker att jag skulle vilja sprida? Det kan jag sprida här. Men då är det just det här att var tacksam över vad som faktiskt finns i ditt liv på något sätt. Och jag kan också känna så här, skulle jag gå fram till alla de här unga, osäkra tjejerna i kön till Lyko och bara säga, fatta hur söt du är. Kan du fatta det? Kan du fatta vilken liten söt, underbar människa du är? Kan du inte bara gå hem och göra någonting som är liksom mysigare än att stå här och frysa? Och de där, om du någon gång skulle få den där goodiebaggen så skulle du snart se att ja, det kanske var jätteroliga saker där, men det... Det är inte det som är grejen ändå. Det är ju faktiskt inte det. Att, liksom, är det någonting man kan känna att man så här, som äldre människa borde vara tvingad? Alltså man verkligen känner så här, jag vill ha en roll som äldre människa. Då är det att gå omkring och vara snäll.
Och liksom, det man ska göra.
Ja, men tänka så här, jag har levt det här långa livet. Jag vet att det inte är så lätt alltid. Men jag har ändå en blick på er som är i början och jag kan bara säga att det är inte lätt, men ni är så jäkla gulliga och ni har så mycket. Tänk så, på det.
Så vill jag säga till dig också. Du i medelklassen, så här, du är bra, du är fin, Helena. Du får gå och fråga efter chili flakes på ICA eller annan affär.
Chili flakes skulle jag inte ha svårt
för. Och samtidigt så får man vara arg över orättvisor och man får vara förbannad på vad man nu än vill.
Ja, men jag upplever också att det är inte fel att ha lite skam. Jag tycker faktiskt inte. Det beror på. Alltså skam över den man är alltid fel egentligen. Men lite skam ska det finnas i människor. Eller ganska mycket mellanåt. Det är liksom hela vår civilisations skyddsnät. Mm. Men att man ska inte känna sig helt bekväm om man går och köper. Säg att jag nu skulle gå och köpa en... Gud vad spånigt här blir. Säg att jag skulle gå och köpa en hudkräm för 3000 spänn. Det finns sådana som gör det. Om jag skulle gå och köpa en sån, då är det helt i sin ordning att jag skäms lite grann. Jag tycker faktiskt det.
Absolut. Bara du frimodigt går in och köper chili flakes utan att skämmas.
Ja, exakt. Jag ska faktiskt göra det. Jag ska gå hem och göra min egen lilla chili flake. Chili crisp.
Jag ska gå hem och lägga mig i soffan och fundera över hudkrämer och chili flakes. Och så ses vi om en vecka.
Ja, det gör vi.
Hej då.
Hej, hej.